Ja, ni lyssnar som vanligt på Radio Tyresö 91,4. Och jag som sitter i studion idag tillsammans med en person som jag har suttit med förut. Jag heter Ann Sandin Lindgren och...
Jag heter Jonas Barle.
Japp. Och Jonas, du var ju här någon gång i somras tror jag, eller innan sommaren. Vi sände programmet i augusti i alla fall. Och då berättade du om någonting som jag egentligen inte kunde någonting om. Vad är du... Är du ordförande eller ledare eller grundare?
Jag är grundare av Suhari Karate.
Ja.
Och det är ju självförsvar. Vi pratade lite grann om det sist vi såg. Självförsvar utifrån hur kan man känna sig säker och ändå ha kontroll över en situation. Och egentligen inte egentligen med ett offer så att säga. Man kan känna sig i hotfulla situationer att kunna veta med sig att man kan försvara sig.
Ja.
Det är grunden i karate.
Det är grunden i karate.
Och vi har hållit på i Tyresö i 10 år. Vi hade 10-årsjubileum nu.
Just det.
Det här året.
Ja.
Så det är lite kul. Och sen pratar vi lite grann om hur man kan lära sig lite självinsikt också när man jobbar med karate och tränar karate. Över tiden, jag har ju själv tränat i många år.
Hade du hållit på i 50 år så har du förra
programmet? Ja, inte riktigt.
Du sa nästan 80 året va? Du har hållit på jättelänge.
Ja, närmare. Faktum är att jag tränade min första kampsport när jag var strax under 10 år.
Ja.
Så det stämmer ganska bra. Men inte just karate då, utan då var det jujutsu som jag började med. Och det, liksom, det var vägen in. Men sen kom det ganska snabbt in på själva... Typ kampsport med olika former utav kampsport då.
Det som var väldigt kul det var ju att du var här innan festivalen. Så vi liksom gjorde reklam inför festivalen som var i september. Det var därför vi ville ha programmet i slutet av augusti. För att där visar ni upp er.
Ja, det har vi gjort. Det är lite tradition redan. Vi har nog varit där i 5-6 år säkert, eller mer kanske. Och då gör vi så enkelt så att vi har egentligen regelrätt träningspass. Visa upp olika typer av tekniker. Kata som jag tror jag berättade sist, den här man gör en form av självförsvar.
Massa olika små steg.
Massa steg och det finns olika, den som var mest populär som vi brukar göra som är lite spektakulär, det heter Kushanko, 72 delar.
Just det, ja. Och jag missar ju det, när jag kom dit så var det inte så mycket action så att jag missar hela din performance eller vad man nu säger.
Stå och gräta sen efteråt. Nej, men vi hade jättemycket folk som kom och många som provtränade också.
Vi släppte
på även de som ville prova lite grann så vi hade lite olika, både på hur det var egentligen, hur läget var just då. Och det är lite kul så att vi är ju väldigt inkluderande som klubb också. Vi försöker verkligen se till att alla har chans att komma in och prova.
Ja.
Och vi brukar få med oss många på att man tränar 3 gånger utan att betala. Så det är liksom ett litet...
Man får testa.
Marketing trick.
Ja. Och hur stor är klubben?
Nu är vi cirka 100 medlemmar.
100 medlemmar? Det är ganska mycket.
Ja, det är ganska, men vi var närmare en bra bit över 150-160 medlemmar före covid.
Mm.
Så att jag tror det har drabbat väldigt många liknande klubbar också. Att man det är inte det att man... Dels så attraherar man inte de nya som man brukar kanske få fram en 5-10 stycken nybörjare som kommer varje termin. Men de som också tränar där av olika skäl kan få tappa motivationen när man inte tränar på ett år, ett och ett halvt kanske, som det var med covid. Vi hade ju massa olika typer av online-träning, utomhusträning.
Jaha, nej, sånt också. Mm.
Och sen när det började lätta lite på restriktionerna så hade vi träning inomhus med 2 meters avstånd.
Ja,
det kan man tycka är lite konstigt när man tränar karate då, men det gick ganska bra. Och vi hade skyddsmask och så här och de här bitarna.
Jaha.
Ja, så att vi försökte hela tiden hålla så säkert som möjligt. Och sen när vi började så var det bara barn faktiskt, så vi inte skulle utsätta vuxna för eventuella.
Ja, för hur liten kan man vara och när man kan börja?
Vi brukar börja med 7 år för att det finns
7 år?
Det finns en viss mått av kontroll man behöver ha lite på kroppen. De är ju väldigt spralliga och väldigt så här busiga i den åldern.
Ja.
Det är jättekul tycker jag. Och vi tar hänsyn till det. Men man måste ha en viss ålder inne för att kunna liksom ta vara på eller tillgodose den här typen av träning. För det är ganska mycket tekniker.
Men det som du berättade var ju att föräldrarna också tyckte att det här var roligt.
Ja, det är det som... Det är
så de också...
De brukar sitta och titta på och sen så efterhand så kommer de då... Och vi har lite fina erbjudanden. Man betalar bara hälften av kostnaden för nästa familjemedlem.
Aha.
Så vi har lite sån marketing där också. Då ofta så kommer de in och börjar träna. Vi har olika delar i lokalen som man kan träna separat. Då. Och sen efterhand så visar sig att en del yngre barn har ju massa olika intressen här och var så att de kan få sluta ibland.
Aha.
Men föräldrarna är kvar. Så att nu har vi en jättegrupp på säkert 40 före detta föräldrar som är uppåt brunbälte då, ganska högt upp i
gerenskapen. Vad roligt.
Som fortfarande tränar. Och vi har ju jättefin sammanhållning då som har blivit utav att deras barn faktiskt börjat träna igång tiden.
Och ni håller till vid Kumla skola?
Ja, stämmer.
Ja. Och var inte så, det var ju ett OS också. Och det gick ju bra för en tyrisk tjej i någon liknande sport, eller vad säger
jag. Det var judo om jag inte säger fel.
Och det var det.
Ja, precis. Och det har blivit också väldigt populärt efter det att man har attraherat mycket som vill börja titta på hur man kan träna judo och självförsvar, men också hur man kan tävla. Och vi tävlar då inte så mycket i våran klubb. Vi har riktat in oss på traditionell karate med självförsvar och själva formen att träna. Och vi kan för någon gång i framtiden tävla också då, men jag har ganska mycket för mig, så att jag har inte riktigt haft tid heller att lägga tävlingsfokus. Men träningen i klassisk traditionell karate är ju superspännande och inspirerande som det är, så man behöver egentligen inte tävla.
Vad tror du är motivationen för folk som håller på med karate? Vad är det som gör att man tycker om...
Det viktigaste är att man börjar inse att man kan kontrollera sin kropp. Mm. Det tar lite tag när man kan det.
Vad menar du med kontrollera sin kropp?
Att kunna låta sina armar, ben, fötter, händer kunna röra sig. Är det ett visst schema eller ett visst sätt att försvara sig på? Blockeringar som det kallas, eller olika sparkar. Och sen också röra sig på sig för att kunna undvika slag och så vidare och sparkar.
Mm.
Så allt det där tillsammans gör att man lär sig koordinera kroppen och få kontroll på alla de här små musklerna också, kan man säga. Hur man snabbt kan liksom, koordinera kroppen och göra olika utfall och försvarspositioner, kan man väl säga.
Man brukar ju prata om så här, vissa sporter är bra konditionssporter, det finns ju styrka, balans, det finns ju olika egenskaper som man får. Jag går och simmar.
Det är jättebra.
Ja, för då känner jag tar hela kroppen. Ja. Men det är ju inte så mycket balans där. Ja, simma. Men alltså, jag går lite yoga för att lite få balans. Alltså, man vill ju ha flera delar. Man kan inte bara köra en del.
Nej, och det som är kul är att man får allt ifrån karate. Man får styrka. Vi tränar mycket styrketräning med klassiska armhävningar, sit-ups, upphopp och allt det där. Alltså, man får den här styrkan och konditionen. Och man gör olika typer av fysiska liksom uppvärmningsövningar, kan man säga. Men sen får man ju också en smidighet, man stretchar. Man har ju liksom en fördel av att kunna sparka både högt och vad man nu vill sparka på vilket håll.
Man blir smidig.
Smidig. Man får då, som jag sa tidigare, koordinationen. Man får också en skärpa, tycker jag. Man känner sig också lugnare när man vet att man kan kontrollera sin kropp.
Ja.
Man heter det risk mitigation, heter det på svenska. Riskminimering.
Precis.
Man känner att man kan faktiskt, om det är en situation som uppstår, så kan jag faktiskt ta hand om mig själv.
Ja.
Inom vissa gränser givetvis. Mm. Så det är kul. Och vi har ju då tränat på det här sättet i många av de här som är i klubben nu. Har ju tränat med mig i kanske, i alla fall 8-10 år snart.
Ja.
Så det är rätt kul.
Ja.
Och jag har kört karate i säkert 30 år, nästan 25, jag har kört nästan 30 år.
Fantastiskt.
Så det är det taget.
Ja. Och nu har ni varit i det land dit man kanske måste åka om man håller på med de här kampsporterna, där allting började.
Helt sant. Vi pratade lite om det i förra programmet också.
Att ni skulle iväg.
Vi skulle iväg, och det har vi då förberett ganska länge. Jag har till början med rent... Tekniskt sett så har jag haft två årsmöten emellan för att kunna göra investeringen. För det är en väldigt stor investering jag har gjort för klubbmedlemmarna. Och till slutändan så landade det i att man fick ihop 28 personer.
Personer?
Som ville följa med. Och då fick man betala en liten slant själv. Jag behöver inte säga exakt vad vi betalar per person. Men kraftigt subventionerat, kan jag säga. Både genom klubben som vi har sparat i 10 år. Men också genom att väldigt fin uppbackning från Karateförbundet som gav oss bidrag delvis.
Ja, det var ju bra också.
SISU som är en del av, kan man säga, föreningslivet eller Riksidrottsförbundet. Där vi också fick en litet incitament för den här investeringen vi fick, det här bidraget.
Mm.
Att bedriva verksamhetsutveckling under resan i Japan. Då. Så vi hade, på morgonen hade vi träff där vi gick igenom idéer och koncept som vi ville utveckla och titta närmare på. Med ungdomarna och med de vuxna också. Då.
Så ni reste ett helt gäng till Japan?
Jajamän.
Och Japan är ju inte så här landet som alla åker till. Det är ju väldigt eget, om man säger så.
Det är mycket annorlunda. Och det är
mycket annorlunda.
Absolut mitt favoritställe att åka till, om jag vill bara åka. Ja, då väljer jag Japan. Eller
du gör det?
Tokyo, absolut.
Tokyo, ja. Kan du japanska?
Ja, lite grann. Inte så jag kan ha en konversation. Men, ja,
men klarar man sig på engelska i Japan?
Ganska hyfsat faktiskt. Och sen idag så har du både appar och mobila.
Jaha, just det. Så man kan så få att, lite...
Ja, ja. Prata in här så får man ut en text och så det löser sig ganska bra faktiskt. Ja,
för att är skyltar och sånt... Ja, det är japanska tecken. Men...
Jag har ju varit där ganska mycket då, tidigare också. Mm. Och förr så var det lite mer återhållsamt med skyltar i tunnelbana och andra ställen. Men nu, sist när vi var här nu i slutet på oktober så var det, jag tycker att nästan allting finns även på engelska. Så att tunnelbanan är ju ofantligt stor. Ja. Man hittar ganska bra faktiskt.
Ja.
Så att det funkar och de har väldigt hög alltså 5G och så vidare. De har väldigt bra...
De är tekniskt,
internet ja, de har ju det. Det. Mm. Så att även i tunnelbanan var det är så har du connection.
Ja.
Och har du ett abonnemang där du kan få någon sån här rapport eller liknande så kan du faktiskt egentligen bara surfa och söka adresser och navigation.
Ja, det kan det.
Direkt,
okay.
Så det är väldigt smidigt faktiskt. Ja.
Men ni var i Tokyo framförallt?
Ja, Tokyo var där vi var. Och,
när åkte ni?
Vi åkte i slutet på oktober. Vi hade en vecka i Japan, eller i Tokyo. Och jag hade ett gediget program. Jag satte ihop en lista på tror jag, 25 stycken olika aktiviteter som vi skulle titta på och göra. Och jag tror vi hann med mestadels av allihopa faktiskt.
För du har kontakter där också. Så du hade varit där förut, du visste vad ni skulle åka till.
Ja,
och du kände också...
Jag känner lite folk också som har gett mig tips genom åren. Och sådär, så att jag hade en ganska bra bild av vad vi skulle göra. Och det var en blandad grupp med både ungdomar och vuxna. Så vi balanserade lite grann, men vi gjorde ju allt ifrån att träna givetvis. Som jag bokade upp en lokal med en dojo som det kallas, där vi tränade.
Med japaner eller med själva?
Ja, det var faktiskt en liten kantboll. Jag höll på ganska länge och försökte få in träningsledare för våran resa. Men det visar sig att japaner är väldigt artiga.
Mm.
Men när det väl kommer till skott så finns det alltid någon anledning där de inte kan, tyvärr så kan de inte för aircondition är trasig eller så vidare.
Man säger inte gärna nej va?
Man säger inte nej. Och nej. Det slutade med att jag bokade den här lokalen bara för oss själva då. Så vi planerade in ett par pass då på när jag var där. Men av en ren slump så på hotellet så stötte vi ihop med en kille som tränar karate från Japan. Som bodde numera i Los Angeles och var polis faktiskt i LAPD.
Jaha, som var japan?
Ja.
Ja.
Och han tränade en annan stil då, men då bjöd jag in honom till ett träningspass. Och vi hade superintressant och kul träningspass med honom där vi jämför lite stilar. Ja. Hur man kan försvara sig på olika sätt. Och den här kata, den här formen utav då försvar... gjorde vi tillsammans med lite varianter som han då hade i sin stil. Och så visade vi våra och så vidare.
Ja, vad roligt.
Så vi och vi ska fortsätta träffa honom. Vi ska köra lite Teams-träningar. Och,
ja, kul. För han kunde engelska bra. Så ni kunde göra...
Han var, precis. Ja. Han bor i LA, så att han är polis där. Så att han kunde engelska väldigt bra. Så det var en ren slump. Men du vet, det är alltid så. Man får improvisera lite och sen komma vissa grejer av sig själv.
Ja, men allt det här som är Japan, som... Jag har inte varit i Japan. Jag har varit i Indien. Men... Allting är väldigt annorlunda när man åker till Asien. I alla fall riktiga Asien. Det finns ju storstäder där som det allting... Det finns ju massa västerländsk mat och allting sånt. Men om jag fattar rätt så är Japan ganska genuint. Va? Man äter japansk mat. Har det kommit den amerikanska, västerländska kulturen också till
inte
Tokyo?
Inte så mycket, men det finns ju de här Shaky Shack och det finns ju Hard Rock Café. Det finns en del sådana där saker också. Men och självklart är det ju lite grann västerländsk touch på vissa grejer, men egentligen är det ju genuint japansk traditionell mat. Allt från sushi givetvis, men också till olika typer av teppanyaki eller olika friterade. Alltså det finns ju enormt mycket, även grytor och annat. Alltså man
inte tänker på. Och det är ganska hälsosam mat också, va?
Absolut,
de äter ju ren mat på ett annat sätt, va? De, i alla fall,
inte processat så mycket egentligen.
Så det
är väldigt bra. Och det är färskt, det är prisvärt. Det är ganska billigt faktiskt förhållande till Sverige att gå ut och äta mat. Och dricka till, finns alkoholfri alternativ givetvis. Ja. Men om man vill ta en öl exempelvis, det är inte speciellt kostsamt om man säger.
Vad tyckte ungdomarna, vad tyckte de som aldrig varit där förut?
Ja, de tyckte det var fantastiskt. Och det var ju också över förväntan, för man vet ju inte när det en stod upp lite olika typer av profiler och både ungdomar och äldre som ska samsas. Och vi bodde också, vi delade rum flera stycken, så att det var liksom ändå lite intressant att få ihop allting. Men det gick ju helt klart över förväntan och alla var så nöjda med
det. De var det?
Ja, ja, det var fantastiskt. Och vi träffas ju, vi har chattar, vi pratar fortfarande liksom om resan. Ja. Och sen tränar vi givetvis också och fortsätter lite kring det temat vi hade när vi tittar på att inte, kan man säga ifrågasätta, men att liksom titta lite grann på hur vi gör saker, hur kan man göra det bättre. Så vi fick liksom ett litet lyft där, att vi blir inspirerade.
Ja, precis.
Mm. Att gå vidare liksom. Och vi precis kommit tillbaka från ett stort läger också i Stockholm, där vi hade 400 pers.
400 pers?
Som tränade i våran stil. Och det handlar om att vi försöker då samordna så att allt ska bli så likt som möjligt, kan man ju säga. Och det tycker jag är, det är liksom hedervärt och väldigt bra att synka så att alla gör på samma sätt i stort sett. Men det är också kul att liksom gå utanför boxen och göra variationer på det här. Det kan man kanske inte göra när man börjar träna liksom initialt, men efterhand man känner sig trygg och blir duktig på teknikerna så kan man improvisera mer.
Mm. Men du berättade i förra programmet, om jag kommer ihåg det rätt, att den som var bäst, vad kallas den som var högst upp?
Det är sensei.
Ja, att det inte alltid har varit en japan.
Nej, alltså vi kan säga, det kommer från början var det japansk, det är en tradition som karaten uppstod ju, alltså på 30-talet i den form som ser ut idag. Och då var det japanska stormästare som tog stil, de fyra, fem olika, det finns fyra, fem stilar, jag behöver inte gå in på detalj, men de då har blivit introducerade i västvärlden av olika sensei som var japaner. Och efterhand sen har de blir ju äldre och äldre och nya tar vid. Så att vi har en engelsman som är vår stormästare nu för tiden.
Men om man säger så här då, det här är liksom en traditionell japansk, vad heter det, stridskonst eller vad kallas det, eller kampsport.
Kampsport.
Och sen plötsligt så kommer det dit en massa vitingar, nordbor, och som tycker att de kan det där. Måste det inte vara lite så här kommer ni kommer? Alltså, de blir inte så här provocerade av att ni har tagit deras sport och gjort något annat av det.
Lite dubbelbottnat det där, för att karaten kommer till det av kommersiella skäl. Alltså den formen den har idag, med dräkter, bälten, graderingar, strukturer i form av systematiska beskrivningar på hur man gör olika tekniker.
Ja.
Allt det där kom till på varför sent 20, början på 30-talet då. Medan det finns en tusenårig tradition bakåt med samurai-träning, budo, bushido som vidare, som man har liksom utgått ifrån. Men paketeringen som karate ser ut idag, den fastställdes där på 30-talet.
Så det är så. Men det blir ingen konkurrens med den. Det är inte så att de tycker att ni vet inte, ni kan inte det här, det är vi som är bäst, eller?
Ja, inte riktigt så, utan för vi följer egentligen nästan slaviskt den modellen som har den här träningsformen. Och alla gör nästan likadant.
Så det blir nästan en hyllning till deras kon?
Exakt, det blir snarare det istället, som att man får en, man kan nästan, man blir liksom mer alignad tillsammans, att man säger vi gör precis likadant som ni gör.
Ja, de blir glada att ni ändå respekterar deras.
Det är lite grann så det är. Och sen är det andra biten att när man besöker Japan så är det lite svårare att få access. Det är mer individuellt, tror jag, att man har lite svårare att släppa in folk. Men det är en helt annan sak. Men medan strukturen i karaten gör att den är öppen, liksom, den är global. Mm. Den är liksom för hela världen.
Hade ni lätt annat att få kontakt med japanska ungdomar? Hade ni, hur funkar det liksom?
Jag tycker att ungdomarna är mycket lättare. De har oftast ganska stor vana med engelska och så vidare. Men alla människor i Japan, de flesta av dem, man ska säga så kanske, i Tokyo och i Japan är väldigt, väldigt service-minded och faktiskt sociala. Även jag inte tror att de är superförtjusta i västerlänningar.
Nej, och det tänker jag också. Ja. För vi är ju, alltså ibland kan man ju tycka liksom nu när världen är som den är. Nu har den blivit mycket läskigare och amerikanska intressen som tar över. Det är Kina och det är massa, det är spänningar också i världen. För 20 år sedan levde vi den eviga freden. Nu börjar man ju liksom tona upp en massa läskiga saker där vi inte är. Ja, det är bara att titta på Sverige. Förut var det välkommen alla kineser eller de som pluggade från Kina eller från öststaterna, Iran. Och plötsligt så börjar vi titta på folk från andra länder på ett helt annat sätt. För nu plötsligt skriver man om det finns spioner. Alltså, det är en konstig tid som i alla fall jag upplever att det blir mycket mer, vad ska man säga, misstänksamhet mot andra kulturer.
Men det är lite självbevarelsedrift nästan, tror jag. Jag tror inte man ska lasta folk för att man blir lite mer beskydda den av, ja. av både sig själv och sin familj, ja. Och sitt land kanske.
Precis.
Men om man tittar tillbaka exempelvis så Japan var ju känt för, om vi går tillbaka till 70-talet,
ja.
Då kopierade de ju allting.
Ja.
Och gjorde, alltså då var de hos oss och snodde egentligen, ja. Koncept och så gjorde de det smartare.
Mycket bättre.
Med kanban, metodik.
Bilarna.
Bilar, kopiatorer, ja. Kameror, allt, ja. Allt det där. De var ju, de studerade oss, så att då kan man säga att det var nästan farligare på ett sätt. För de tog ju hand om, efter det så gjorde på 80-talet och framåt så gjorde de enorma framsteg med att introducera, som du sa, bilar, ja. och kopiatorer och så vidare.
Men du som har varit i Japan i olika omgångar, är det någon skillnad liksom? För att världen har ju blivit knäppare idag, tycker jag då. Det är mina privata åsikter,
ja, jag läser alltså, nyheterna. Jag förstår
vad du menar. Är det skillnad? För förut, vi var ju naiva som det hette. Vi trodde alla ville oss väl och vi ville alla väl och det fanns inga fiender och krigen kommer ta slut och det är en bättre värld och allt det där. Så att man reste ju runt med blåögda ögon och älskade, nej, överdriver jag, men det har ju blivit farligare, eller märker du av det? Asien är ju fortfarande en ganska stabil del av världen.
Ja, jag tror att de har, jag kan inte säga lite bubbla, men Japan är ju också ganska utsatt i den formen. De är liksom mellan Nordkorea, Sydkorea,
ja.
Och Kina också utvist. Så att politiskt så är det de verkligen mitt
i smeten,
ja. I hetluften, ja. Kanske. Men de är ju ändå ganska stabila, de har en oerhörd struktur,
ja.
I nästan allt de gör. De har en väldigt stor förmåga att leva upp till service-minded, för de älskar att vara service-minded.
Ja,
allt de gör är för att liksom, perfektion, ska jag säga. Det ligger liksom i deras kultur, att man vill renodla och förbättra, och det är ganska så karaten fungerar också, att man gör om olika tekniker om och om igen och gör dem bara bättre och bättre och polerar och fixar tills det blir fulländning.
Så du känner dig ganska hemma när du åker till
Mycket
Japan?
Hemma i sättet.
Ja.
De har ett sätt som gör att de vill verkligen dig väl. Jag vet inte om jag berättade sist med sonen där som hade en kompis som hade blivit av med lite dyr utrustning. Han jobbar med spel då, inom spelvärlden. Och de var där och var ute och tog en och annan öl, tror jag. Och de tappade bort den här utrustningen som var för film. Ja, nåväl, de kom tillbaka dagen efter. Och då stod den här utrustningen under ett snedtak så att det skulle regna på det. Väl ihop packat liksom, ditt och mitt, va? Det är liksom lite kul att de har, jag ska inte säga att alla kanske är så ärliga, men i stort sett, de har 0,1% tror jag, brottslighet i Japan.
Och det är ganska snyggt och tunnelbanan är ganska fina.
Otroligt fint och strukturerat. Och det finns en baksida. Vi skulle gå på någon sån här, på ett ställe, någon sån här, jag kommer inte ihåg vad det hette, men det var ett ställe där det var mycket med ljus och laser och olika projekteringar. Och jag hade tagit fel. När jag köpte så hade jag halkat tillbaka, så jag köpte dagen innan biljetten. Så tänkte jag, det löser sig när jag kom dit. Men inte. Det gick ju inte alls. De är så otroligt på ont då, kan man säga. Extremt formella på saker. Så att det slutade med att jag kunde inte komma in på det här stället då. Där alla mina kompisar skulle gå in. Så det gjorde inte så mycket i sig. För jag fick lite egen tid istället. Då, så här. Men det var ju också ett exempel där de har by the book. De gör
by the book.
De följer liksom en struktur, ett sätt att arbeta som är liksom, det går inte att rucka på egentligen.
Nej, för det har jag fattat med folk som åker just till Japan, att de kommer därifrån med helt, alltså de är ganska fascinerade av Japan som land.
Ja, det är underbart på många sätt. Kulturen, de kombinerar med sina 1000 år gamla traditioner med forter, det kan man säga, borgar och så vidare. Det finns olika delar i Japan där det också har varit mycket krig då under andra världskriget, där finns inte mycket kvar.
Nej.
Men vissa delar som i Kyoto och andra delar så finns väldigt mycket kvar av det här gamla.
Mm.
Så det gamla historiska vingslagen från 1000 år tillbaka i tiden, eller flera tusen år av kulturen, det lyser igenom.
Mm.
Och går du ut på en helgdag eller på en högtidsdag, så ser du ju, jag kan inte säga men hälften, men kanske en tredjedel av dem som går på de här stora tempelområden och så vidare, de har ju på sig kimonos och alltså sådana traditionella folkdräkter, kan man säga, som vi har själva. Och de höjer det här gamla kulturen på ett väldigt, tycker jag, trevligt sätt.
Mm.
Där de har förenat det med det moderna. De är ju hypermoderna också. Tekniken är ju verkligen liksom på högsta nivå på många grejer. Men att de också lever i samklang med historiken. Och med gamla, liksom, det tycker jag är jättespännande. Och att de har en just den här attityden att de alltid vill göra så bra som möjligt. Mm.
Och det här gänget som då åkte med dig, ingen av dem hade varit i Japan förut?
Nej, ingen hade varit det. Nej. Och det var ju lite utmaningen liksom att instruera, förbereda. Men när vi väl kom dit och hade varit några dagar så alla kände ju liksom att det här kan vi.
Det kan vi.
Så från början att det här är en jättestruktur med liksom kalender med olika... Ja. Liksom nästan per timme inlagt. Så med tiden här efter några dagar så blev det mer med att man gjorde små grupper och gjorde spontana saker och åkte tunnelbanan iväg någonstans. Och, och det funkar jättebra verkligen. Så vi hade lite olika grupper, man roterade runt. Och i slutändan så när jag tog sista dagarna så var ju alla ute på egna hus. Det funkar jättebra. Så det blev jättetrevligt. Och vi tränar och sådär också. Så, att,
Så det här måste ju liksom vara kulmen på en lum. Ni har ju planerat det länge. När man har genomfört någonting, då kommer efter kommer den stora liksom, vad ska man nu göra?
Ja, precis. Ja. Men förhoppningsvis tror jag alla är ju tycker det är jättespännande. Vi vill säkerligen åka dit igen.
Ja, det är så.
Ja, det, alltså, alla har ju otroligt blodad tand på det här. Så det är ju jättekul på det sättet. Och sen har vi diskuterat om vi kan få göra någon mindre grej. Vi är inte tvungna att åka till Japan här gänget. Eller, men vi hade ju så otroligt kul tillsammans också. Så vi träffas ju och pratar om det här. Men samtidigt så tränar man i dojen så ger man också lite grann enligt formen då. Så att det blir med att man snackar efteråt och så har man en annan social dimension som vi inte hade tidigare. Så det var ju nästan 30 personer då som är de högre graderade som hängde på. Och en del ungdomar då som var med också. Och vi hade lite först till kvarn så alla kunde inte följa med ju förstås. Men så vi hade lite först till kvarn och alla har liksom varit med på det. Så det var inte det att vi liksom valde per hand utan man fick anmäla sig. För ett år sedan ungefär började vi anmälningen då. Så det funkar väldigt, väldigt bra. Nej, men alla är otroligt glada för den här resan. Och vi gjorde mycket arbete. Vi tittade på hur vi kan förbättra klubben. Och liksom vi tänkte igenom saker som du har en inspiration av resan tycker jag. Men sen gjorde vi också en kul grej. Vi var på en hel kväll på sån här teppanyaki. Som jag kände en kille som jag fixade. Vi bokade upp med 30 pers och hade teppanyaki för allihopa.
Det är kött eller vadå?
Det är fisk också, men man steker på stora hällar.
Och man lagar
de har lite skådespel, de hackar och fixar.
Just det.
Det är väldigt spännande. Och efter det så tyckte jag, men kvällen är ung. Vi fortsätter med en riktig karaokekväll.
Jaha, nu gjorde det?
Ja, så vi har hittat ställen, inte alla då, utan en del. Hittat ställen där vi körde karaoke.
Och det är stort va, fortfarande?
Ja, det är superhett. Alltså, du har såna bås, du kan beställa lite öl eller alkoholfritt om du vill. Och sen så kör man, och vi körde lite olika låtar så här, men det roligaste var att vi körde den här, jag vet inte om du känner till den, Alphaville, Big in Japan.
Jaha, just det,
nu
just
körde
det.
Vi hela gänget som stod och sjöng med 5-6 de här mikrofoner. Så stod vi, det var verkligen en höjdpunkt på kvällen. Det var jättekul.
Är det mycket turister i Japan?
Alltså, ni... Massor. Alltså, det är och mycket svenskar också faktiskt.
Det är det? Så att man smälter liksom in?
Ja,
det är ingen som vänder sig om?
I Tokyo är det så. Alltså, där är väldigt mycket turister. Och det förstår jag, för att det är ju fascinerande ställe att åka till. Och ska man åka till en huvudstad så är jag skulle säga det är mitt... absoluta tips.
Och du är ändå ganska berest.
Jag åker mycket på olika ställen. Det är ett av mina absoluta favoritställen.
Ja, vad roligt. Det måste vara väldigt kul. För när man åker någonstans är det alltid roligt att man har en guide som kan någonting. För det tycker jag är det tråkigaste.
Ja, men det var det jag kände att jag var. Jag var lite resrädd. Men sen hade vi delat ut det lite grann. Så vi hade flera som tog lite olika roller då. Och jag fick ju liksom med best practice, vad är bäst att göra, vad är enklast att göra och så vidare. Och vad hittar vi godbitarna? För det är ju en enorm stad, 45 miljoner invånare tror jag i hela...
45 miljoner invånare?
Om du räknar hela Stortokyo.
Så att, det är mycket folk,
det är ju en enorm, jag tror kanske det är 40, inte exakt, men någonstans där.
Jag hörde någonting, det här med att japanska bilar blev de här bilarna som inte stannar, alltså de kokar ju inte och stannar inte. Det berodde just på att Tokyo kan inte ha bilar som stannar. För trafiken kan inte stanna.
Nej,
allting måste rulla. Så att det var väldigt viktigt tydligen när man utvecklar de här.
Men de är roliga. De står ju och ber officiellt om ursäkt om tåget är försenat med 5 minuter. Alltså det är lite så. Alltså det är inte för låtsas. Utan de är verkligen genuint besvikna och ledsna om inte de lever upp till det de har sagt att de ska göra.
Ja, det är fantastiskt. Alltså, det låter ju härligt måste jag säga.
Ja, men det finns ganska mycket bra. Så finns det liksom, det är lite, kan vara lite yxigt i vissa lägen.
Jag förstår det. Ja. Men, ja. Ja, nu måste du berätta lite grann. Det där var er liksom drömresa här och ni kommer kanske göra den igen. Nu måste du berätta lite mer vad ni har för planer i själva föreningen då, som heter Suhari Karate.
Ja, Suhari Karate.
Och som håller till i Kumla skolas källan där.
Ja, det stämmer. Vi har ju alltså en riktig dojo med en tatami, alltså en riktig matta där man kan... Vi har ju en stil, karate-stil där man både har självförsvar, slag, sparkar och blockeringar. Men vi har också då jujutsu-tekniker, fällningar, svep och lite den typen av försvar också. Mm, mm. Så därför är det ganska bra att ha lite mjuka mattor och, när man tränar i alla fall. Mm.
Och ni har en fin hemsida?
Ja, jag tror det.
Jag har varit inne där och tittat lite grann. Man kan ju läsa mycket där, vem man ska kontakta och så. Men vad har ni på gång då? För nu är det, när vi spelar in det här så är det liksom början december det här programmet kommer rulla. Och så är det en ny termin. Och ny termin är nya ambitioner, nya mål.
Ja, vi har massor med ambitioner. En är att vi ska försöka få en bättre lokal, en större ändamålsenlig lokal. Men det är något vi ska försöka jobba med kommunen och samverka med Riksidrottsförbundet och så vidare. Vi har fått det i kanalen nu faktiskt i samband med resan, som vi hoppas kunna utveckla vidare. Vi har fått, som nu den här terminen som vi hade nu sist, hade vi väl en 12, 13, 14 nya nybörjare. Så vi expanderar klubben igen, jättekul. Det var ju lite tapp under covid, förklarade själv, folk som slutade. Det var inte riktigt stort tillflöde till nya tränande. Och vi ska försöka attrahera lite nya medlemmar ytterligare, men vi har en ganska god nivå på ett 100-tal aktiva.
Ja, det är ju fantastiskt bra.
Så det är rätt kul tycker jag. Men vi var ju närmare säkert 150-160 när vi var före covid.
Som största.
Så det är ganska betydande tapp.
Ja, ni måste upp till den. Men då drar ni igång igen efter jul någon gång då, eller efter nyår. Och då kan man ta emot nya människor som inte kan någonting. Ja, eller får man hoppa in när som helst?
Man kan komma in. Bäst är att man startar. Vi brukar dra igång nu till vårterminen i tredje veckan i januari. Det är intagningen. Då kommer man på lördagar klockan 9.
Lördagar klockan 9?
Ja, till Kumla skola. Så egentligen behöver man inte. Man kan skicka ett mejl till styrelsen som vi har, styrelsen@suhari.se. Mm. Och anmäla att man vill komma. Men ofta så behöver vi inte säga nej, utan det funkar att komma in.
Och man kan komma lite och titta också.
Man får komma lite och titta, ja. Eller provträna gratis 3 gånger. Då. Mm. Och nu på lördag har vi avslutningarna innan terminen börjar då. Och då har vi gradering. Och det är en ganska stor historia i karaten. Där man får visa upp sina kunskaper och sin erfarenhet och det man har tränat och lärt sig. Och så bedömer man, och sitter jag och bedömer då.
Aha.
Och så får man poäng på olika sätt och så får man då... lyckas eller inte lyckas på att gå upp en grad i bältet.
Ja.
Så det har vi nu på lördag.
Åh, häftigt.
Ja, och så har vi en träff efter det med lite avslutning, med lite fika och lite käk med gänget också. Så att,
får de japansk mat då?
Då är det nog blandat tror jag. Det är så här knytis som vi kallar. Så det kommer komma lite japanskt också. Men det är det närmaste. Och sen då har vi igång terminen och sen så rullar det på med gästtränare, vi har olika aktiviteter som vi gör, vi har utomhusträning framåt våren och sommaren. Så vi har ganska mycket som vi gör då utöver den vanliga träningen. Och så har vi lagt till ytterligare en dag nu. Vi har stort intresse av att utöka. Så idag har vi 3 dagar i veckan, nu ska vi ha 4 dagar i veckan i med nästa termin.
Vad då 4 dagar i veckan? Alltså?
4 dagars träningsmöjlighet.
Aha, okej. Okay. Så det är inte bara lördagar?
Nej, vi har för nybörjare ser det så. Lördagar och sen kommer vi introducera tisdagar på det för nybörjare. Men de andra som är avancerade, de vill gärna träna mer.
Så ja, precis.
Så då har vi 3 eller 4 gånger till och med. På söndag har vi egen träning kan man säga då. Där man tränar lite egna tekniker då. Mm. Så det är full rulle kan man säga.
Mm. Ja, nästa gång, i och med att jag missade när ni skulle visa upp det här på Tyresfestivalen, då kunde jag inte tala om hur det såg ut. Jag kan förmodligen inte tala om hur det ser ut ändå. Men jag skulle faktiskt kunna komma någon gång när ni tränar. För det är också roligt att höra. Jag var ju när i Jutsi-gänget, 3 killar som tränade eleverna på Fornudens skola. Det var ju 3 killar där som körde med barnen efter skolan. Och det var jättemycket ungar och de tyckte det var jätteroligt. Och bara höra alla ungarna sitta där och vänta på sin tur. För de fick ju träna olika slag. Det är ju häftigt att se hur de här små propellrarna som inte kan sitta stilla ändå sitter där och väntar.
Det finns ett gäng sådana här nu också på våra nybörjare som har börjat. Och det är det som är så kul att se när efter en termin och kanske ytterligare en termin får man gå till den superspralliga och liksom studsa överallt till att börjar se att deras blick blir fokuserad. De börjar känna att de har kontroll över sin kropp. De kan liksom, den resan är superkul. Och det brukar faktiskt på en termin eller kanske två brukar inträffa ganska snabbt. Då. Så att det är väldigt kul att se faktiskt. Men du får mycket gärna komma. Vi har intagning från tredje veckan i januari. Och du bara komma på lördag 9. Och titta och prova om du vill också.
Jag tar med mitt barnbarn så får hon titta och bli lite inspirerad. Hon behöver. Nej, hon är bara 5 år. Så
men jag kan lägga en liten brasklapp. Det är att det är ju tekniker som, om man använder dem på fel sätt och fel sammanhang. Så det gäller att man också, och det brukar vi berätta för alla som kommer, att karate tränar vi här i dojon. Ja. På tränstället. Det är ingenting man går runt och visar upp och tycker att man är lite tuff eller sådär. Och det säger, sätter jag liksom direkt. Ja. Så att de vet det och har det med sig och känner kanske också ett ansvar för det. Så att träningen är inte till för att göra, utan det är träning för en själv och för att förbättra sina tekniker och kunna försvara sig.
Jättebra.
Så att det är viktigt.
Ja. Tack så mycket Jonas Barle för att du kom hit igen och att du då har grundat den här klubben Suhari Karate som håller till i Kumla skola. Och jag tycker ni kan gå in på hemsidan, jag kommer göra en länk till den också så att folk kan läsa på lite grann om man glömt bort allting jag sagt.
Superkul, tack så jättemycket för att du kom.
Tack så mycket för att du kom och jag som har haft det här trevliga samtalet med Jonas igen. Jag heter Ann Sandin Lingen och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.